och välkomna till ännu ett avsnitt av podcastserien Motivation för lärande, där vi i flertalet poddavsnitt kommer prata om en forskning om lärande och studiemiljö. Jag som är programledare heter Greta Olsson och med mig i studion så har jag...
Jag heter Lena Boström och jag är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Tidigare har jag jobbat som lärare under många år.
Ingela Stenberg, doktorand i pedagogik, har en LIS sen tidigare.
Vi ska prata om pojkarna och mer specifikt, vad gör vi med pojkarna inom skolvärlden? Du har ju skrivit mycket böcker.
Ja, boken har jag ju skrivit tillsammans med Lena. Vi har slagit våra kloka huvuden tillsammans och försökt att titta på lite grann dels vad forskningen säger, men sen också har vi klurat lite vad man faktiskt kan praktiskt göra för att underlätta för att pojkar och flickor ska få samma möjligheter att lyckas i skolan.
Och precis som du säger så är ju Lena också en av författarna på boken. Vill du berätta lite mer om den, Lena?
Ja, boken Hur gör vi med pojkarna har ju sin bakgrund i Ingelas Liss arbete. Det är ju så här att pojkar har under en längre tid kommit på efterkärken gentemot flickorna när det gäller meritvärden. Det har varit en ganska lång tid i svensk skolhistoria. Och de har sämre meritvärden i samtliga ämnen i klass 9 utom idrott och hälsa. Och vi ser det här som ett stort samhällsproblem. Ett stort problem för skolan, ett stort problem för framtiden för de här pojkarna. Och vi skrev boken då, dels med grund av Ingelas forskning, men också för att vi vill visa att det finns möjligheter i klassrummet att jobba med problematiken.
Er bok heter ju Hur gör vi med pojkarna om didaktikens betydelse för en likvärdig skola, om ni är intresserade av att läsa. Senast i somras så var det en artikel i DN, Fakta i frågan, går det allt sämre för pojkarna i skolan? Det är ju ett aktuellt ämne, har det varit så länge?
Ja, egentligen så är det ju inte så aktualiserat som det kanske borde vara. Det kommer någon artikel nu och då och det är ingen som riktigt plockar upp det på allvar. Det jag hoppas det är att man faktiskt börjar prata om det här i relation till att vi har så många pojkar som hamnar i utanförskap, i gäng. Jag tycker att det är en oroande utveckling där att pojkar får lyckas i skolan faktiskt skulle kunna vara en betydande skyddsfaktor.
Lena, vad kan de här olikheterna få för konsekvenser?
Ja, det finns ju många konsekvenser. Ingela var ju inne på det, att de kanske tappar inspiration och motivation till skolan. De hamnar utanförskap. De har inte möjlighet att söka olika utbildningar. Att överhuvudtaget bli på efterkärken med de kognitiva kunskaperna och möjligheterna för att skapa det liv de vill ha. Det kan slå i klassrummet också i skolan, att det kan skapa problematisk skolfrånvaro. Det kan skapa ett hårdare klimat mellan elever, mellan lärare och elever när man inte får lyckas.
Ja, absolut. Och det börjar ju redan ganska tidigt. Vi vet ju att det är stor skillnad på pojkar och flickor redan när de börjar i förskoleklass. Att pojkarna är både lite omognare och de är senare i sin språkutveckling. Och när vi då får en skola som har en sån tonvikt på bedömning och det är matriser och man ska testa hela tiden. Så får ju pojkarna med sig redan från början en känsla av att inte vara duktiga i skolan, att inte lyckas, vilket tror jag förstärks när de blir äldre sen. Och så blir det en formulering kring att nej, men det här med skolan är inte för mig, det är inte min grej, när det egentligen är en biologisk skillnad som vi behöver ta höjd för. Vi behöver arbeta på lite andra sätt så att de inte får med sig den här känslan av misslyckande redan från när de är pyttesmå.
Och vad för roll har lärarna i allt det här, Alena?
Jag skulle vilja säga att lärare har en avgörande roll. Det är i klassrummet det kan hända. Det är där man kan hitta olika metoder, strategier, ledarskap. Det är där vi som forskare kan ta reda på vad är det som generellt sett passar pojkar bättre och sämre. Och vi vill inte att det ska ske med bekostnad på flickorna, men vi vill hitta bra metoder och förhållningssätt för både pojkar och flickor. Därför att det gynnar alla, då kan alla lyfta sig.
Ja, absolut. Det Lena och jag har sett är dels i den studie som vi gjorde tillsammans 2018 tror jag att det var. Och det jag har sett i observationer nu, det är ju att det finns en betoning på det enskilda arbetet. Och när man då är lite omognare och lite senare in i den språkliga utvecklingen, då blir ju det här jättesvårt. Och så har vi en skola där det ställs högre och högre krav på lärarna. De hinner inte med, och så blir det ändå mer enskilt arbete som gör att pojkarna utvecklar en massa skyddsstrategier som inte är gynnsam för deras lärande, helt enkelt.
Det här med enskilt arbete som Ingela betonar, det har vi också sett i tidigare studier. Vi har ju i den här serien gått igenom motivation för lärande, där både elever och lärare anser att det är det klart mest dominerade arbetssättet, medan eleverna å andra sidan menar att det är det arbetssätt de lär sig minst på. De lär sig mycket mer med gruppinriktade metoder och med läraren. Så här finns det ett ordentligt utvecklingsområde.
Finns det några andra sätt man kan arbeta förebyggande, Ingela?
Ja, alltså det jag tänker, det är ju en väldig betoning på att vi ska arbeta med matriser, man ska bedöma. Att tona ner det i skolan och verkligen ha en kritiskt förhållningssätt till det, det tror jag man absolut måste tänka på. Sen är det ju också det Lena och jag kunde sätta fingret på, det är ju de här sociala relationerna. Att verkligen, fast det är en stressig vardag i skolan och så, att man som lärare säkerställer att man har en god relation med eleverna och framförallt med pojkarna. Och anledningen till att jag säger framförallt med pojkarna, det är att det finns studier som visar att pojkarna är mycket mer beroende av en god relation med lärarna. Men också att det är goda relationer mellan eleverna. För att lära sig någonting måste du ju våga träna, du måste våga misslyckas. Och man kan inte ha ett klassrumsklimat där det är farligt att misslyckas.
Absolut, man ska ju förstärka de positiva beteendena, de positiva utvecklingsfaserna. Det tror jag är viktigt med ett positivt beteendestöd. Men jag tror också, precis som Ingela säger, att vi ska avdramatisera alla dessa prestationer mot högre mål och krav. Lärandet ska vara lustfyllt, det ska vara intressant, det ska vara engagerande, motiverande. Det ska inte vara som en blöt filt som läggs på barnen som tappar inspiration för skola.
Och hur ökar man den här motivationen då, Ingela?
Ja, egentligen ska nog den frågan mer till Lena, för hon är, tror jag, lite duktigare på det. Men det är ju det vi har sagt förut, att liksom ha fokus på att faktiskt att det är själva lärandet och utvecklingen som är det viktiga, inte prestationen i sig. För vi ser ju också i studier att pojkar är mer prestationsinriktade, och då tappar de ju det här att lära sig för att bli bättre. Istället blir det att de försöker att lära sig för att tävla mot andra, och det behöver tonas ner lite grann.
Ja, det är en viktig del. Sen skulle jag vilja säga att det här är ju en ganska komplex och stor fråga. Jag skulle önska att vi lyfte upp frågan till debatt på olika nivåer. Vi behöver, det Ingela säger, om att fundera över vad vi ser som viktigt. Jag tror också att vi behöver hitta många olika arbetssätt och metoder som vi testar vetenskapligt och se vad är det som fungerar för barnet, eleven, pojken, flickan. Sen så är det viktigt att prata med eleverna och höra på deras röster, se vad som motiverar dem i det enskilda fallet eller i gruppfallet. Sen behöver vi också ge lärarna möjlighet att få jobba med det här. Och det sista skulle jag vilja säga, återigen, det är inte på bekostnad av flickorna, utan alla ska få samma möjlighet att lyckas.
Men rektorer, har de en roll i det här, Ingela?
Ja, alltså, rektor är ju den som ändå skapar förutsättningarna för det här, och den inriktning som rektor har, den får ju hela skolan. Jag har ju haft möjlighet att vara rektor för en Montessori-skola, alltså en skola där pedagogiken är i centrum. Och nu är ju jag själv inte Montessori-utbildad, men jag blev väldigt imponerad av hur man jobbar kring lärandet och hur själva lärprocessen får vara i centrum. Så jag tänker att vi behöver tillbaka och prata mer hur barn lär sig, hur lärandet går till helt enkelt. Och ta bort lite av den här neoliberala diskursen kring att allting ska följas och mätas och så.
Det finns ju kanske säkert massa arbetssätt som man kan jobba med det här framöver. Har vi något exempel på något av det här, Lena?
Jag kan ju berätta från den stora motivationsstudien där det var väldigt tydligt att pojkarna efterfrågade mycket mer praktiskt lärande, learning by doing, där de fick gå ut och undersöka och uppleva istället för att bara sitta vid bänken och skriva och läsa. Så det är ett sätt, alltså learning by doing. Sen efterfrågar också en hög grad av struktur. De måste få veta vad de ska göra, när och hur och vad och så vidare. Så learning by doing och mycket större struktur, det är väl de två faktorer jag vill lyfta fram. Ingela kanske har flera exempel.
Ja, men jag tänkte när vi tittade lite grann på det här med pojkar och läsning. Då såg ju vi att man ofta tappar pojkar någonstans på mellanstadiet i läsningen. Och hur får vi kvar pojkarna som läsare? Nu vet jag att man pratar om skolbibliotek och sådana saker. Men också se över vilka böcker finns det? Vilka kan man ta in? Hur får man ha kvar pojkarna i liksom den här läslusten?
Ja, och vi återkommer ju med läsning i ett annat program.
Verkligen. Så det får ni fortsätta lyssna för. Jag tänkte fråga, hur ser framtiden ut för pojkarna?
Ja, den är ju svårt att säga om. Men jag tänker att frågan måste upp. Alltså vi måste våga börja ta i den. Under Lenas initiativ har vi ju påbörjat ett nätverk med nordiska forskare. Som jag hoppas att vi ändå kanske ska kunna få upp frågan till debatt igen lite grann.
Berätta lite om det, Lena. Det låter ju jättespännande.
Det är alltså ett nätverk av forskare från olika discipliner. Från neurobiologi, från sociologi, från pedagogik, från statsvetenskap. Där vi tillsammans då kan titta på den här specifika pojkproblematiken i tidig ålder. Och tillsammantaget hitta då strategier, exempel, idéer hur vi kan matcha pojkarna bättre. Så det ser vi fram emot. Sen skulle jag vilja säga att kan vi inte lösa det här problemet, så då tycker jag det är väldigt bekymmersamt. För jag tycker att det blir ojämlikt, och det är det redan. Och det kommer att skapa ännu mer klyftor i samhället.
Jag tänkte ju på det också, det här med samhället, klyftor. Finns det några andra effekter det kan ha, Ingela?
Ja, alltså det finns ju ett oerhört stort individuellt lidande också för de pojkar som redan tidigt formulerar att de inte kan och att skolan inte är för dem och läsningen är inte för dem och så. Vi har ju pratat väldigt länge om att ge flickor möjligheter, och jag tänker att vi behöver tänka så om pojkarna också. Vi måste ge alla möjlighet att få bli den de vill.
Jag tänker att vi snart ska runda ihop det här. Men har ni något ni vill tillägga? Har du något, Lena?
Ja, jag skulle vilja säga att det här med forskning, det är inte enkelt. Och det är väl mycket vi får fundera på som är som paradoxer. Vi har ju sett att fastän då pojkarna presterar sämre än flickorna i princip i alla ämnen, så har våra studier visat att pojkar ändå är mer positiva till skolan och de trivs bättre än flickorna. Så där ser jag som en ljuspunkt. Tänk om vi kunde ta vara på det då och hitta metoder, för trots allt så vill de gå i skolan och tycker att det har ett stort värde.
Har du något sista, Ingela, som du vill tillägga?
Nej, inte mer än att vi ska våga börja prata om det.
Verkligen, och det gör vi ju nu här i podcasten. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i det här avsnittet om vad gör vi med pojkarna. Vi har många andra avsnitt ute. Gå in och lyssna på dem där poddar finns. Och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hej då!